Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. The Forgotten Man: A New History of the Great Depression är en historiebok av Amity Schlaes, utgiven 2007, som ger en fri marknad orienterad omtolkning av den amerikanska depressionen på 1930-talet. Istället för att främst se Franklin D. Roosevelts New Deal som räddningen argumenterar boken för att både Hoover och Roosevelt fattade beslut som förlängde krisen och gjorde återhämtningen långsammare. Centralt står den bortglömde mannen, alltså vanliga arbetare. Skattebetalare och små företagare som bar kostnaden för statliga program men ändå själva stod utan trygghet och arbete. Boken kombinerar politisk historia, ekonomisk analys och biografiskt berättande, och den försöker visa hur idéer om regleringar, skatter och statlig styrning formade hela decenniet. Den riktar sig till läsare som vill förstå depressionen genom konflikter mellan marknad och stat, och genom de människors erfarenheter som ofta hamnar i skuggans av de stora ledarna. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, bokens kärna är en omtolkning av depressionen genom den bortglömde mannen. Schlaes bygger hela framställningen kring idén om den bortglömde mannen. Alltså den vanliga amerikanen som inte fick hjälp i tid, men som ändå förväntades bära kostnaderna för krispolitiken. Det gör att boken inte bara handlar om presidenter och program, utan om hur politik upplevdes längst ned i samhället. Perspektivet är viktigt eftersom det flyttar fokus från de mest kända symbolerna för New Deal till människor som stod utanför besluten men inom konsekvenserna. På så sätt blir depressionen inte bara en berättelse om statliga åtgärder, utan också om förtroende, osäkerhet och brutna löften. Den här ramen ger boken dess politiska moraliska ton, eftersom Schlaes vill visa att återhämtning måste bedömas utifrån vad som faktiskt hände för arbetare, arbetslösa och skattebetalare, inte bara utifrån goda avsikter i Washington. För det andra, Hoover, Roosevelt och New Deal granskas som hinder snarare än lösningar. En av bokens mest omdiskuterade poänger är att både Herbert Hoover och Franklin D. Roosevelt beskrivs som ledare som försvårade återhämtningen, om än på olika sätt. Hoover kritiseras för åtgärder som enligt Schlaes förstärkte krisen, och Roosevelt för en mer experimentell politik som skapade osäkerhet för investeringar och företagande. New Deal framställs därför inte som en enkel räddningsinsats, utan som ett paket av ingrepp som i vissa fall gav lättnad på kort sikt, men samtidigt bromsade privat initiativ. Det är här boken tydligast skiljer sig från den vanliga läsningen av perioden. Istället för att utgå från att mer statlig aktivitet automatiskt var bättre, frågar Schlaes om politiken faktiskt skapade varaktig tillväxt. Den frågan driver hela argumentet och gör boken till en kritik av hur kriser ofta används för att legitimera större statlig kontroll. Smooth hål i tullarna och regleringarna visar hur politik kan fördjupa en kris. Boken lyfter fram ekonomiska beslut som enligt Schlaes bidrog till att göra depressionen djupare och mer långvarig. Smooth hål i tullarna får en särskilt central roll som exempel på hur handelshinder kan skada redan svaga ekonomier genom att minska utbyte och skapa motåtgärder. Samtidigt betonar hon att olika former av reglering och osäkerhet kring investeringar gjorde att företag höll tillbaka, vilket i sin tur stoppade nyanställningar. Här handlar analysen inte bara om ett enskilt felbeslut, utan om en hel politisk logik där staten försökte styra ekonomin med verktyg som inte skapade förtroende. För den som läser boken blir slutsatsen att en kris inte automatiskt löses av mer ingrepp, eftersom fel utformad politik kan låsa fast både kapital och arbetskraft. Det är därför boken fungerar som ett argument för att ekonomisk återhämtning kräver stabila villkor, tydliga spelregler och utrymme för privata aktörer. För det fjärde, Wendell Willkie används som motbild till den dominerande New Deal-linjen. Mot slutet av boken får Wendell Willkie en viktig roll som en politisk motbild. Schlaes lyfter fram hans linje inför valet 1940 som ett alternativ där New Deal skulle skallas tillbaka och där näringslivet skulle få större ansvar för återhämtningen. Att Willkie ges en sån plats visar att boken inte bara kritiserar, utan också försöker visa vad som enligt författaren hade kunnat fungera bättre. Han fungerar som ett exempel på en ledare som i högre grad litade på marknadens egen förmåga att skapa arbete och investeringar. Det gör att boken får en tydlig idéhistorisk dimension, där olika synsätt på frihet, statens roll och ekonomisk ordning ställs mot varandra. Samtidigt ger Willkie-kapitlen en öppning mot det kontrafaktiska tänkandet, alltså frågan om hur historien kunde ha sett ut om andra politiska val hade gjorts. Det bidrar till att boken blir mer än en kritik, den blir också ett försök att formulera ett alternativt amerikanskt svar på krisen. Slutligen. Boken är både hyllad och kritiserad för sin syn på statistiken och arvet efter FDR. The Forgotten Man har fått starka lovord från konservativa och flera etablerade bedömare för sin omfattande research, sitt levande språk och sin breda berättelse. Samtidigt har den också så väckt tydlig kritik, särskilt från ekonomer och historiker som menar att Schlaes väljer siffror och tolkningar som bekräftar hennes tes. Debatten kring boken handlar därför inte bara om depressionens historia, utan om hur man ska mäta arbetslöshet, sysselsättning och ekonomisk återhämtning. Det gör verket intressant även som exempel på hur historisk forskning kan bli en del av samtida politiska strider. För läsaren innebär det att boken bör läsas både som historia och som argument. Den är inte neutral i sin utgångspunkt, men den är tydlig i sin metod och i sin vilja att ifrågasätta etablerade berättelser. Just därför har den fortsatt att vara läst långt utanför akademin, särskilt av politiskt intresserade läsare som vill förstå varför New Deal fortfarande väcker så starka känslor. Sammanfattningsvis, The Forgotten Man passar bäst för läsare som är intresserade av amerikansk historia, ekonomisk politik och debatten om statens roll i kriser. Den är särskilt relevant för den som vill se depressionen från ett annat håll än den vanliga berättelsen om att New Deal räddade USA. Istället erbjuder boken en tydlig, argumenterande och ofta kontroversiell läsning där marknadens svagheter, statens misstag och de bortglömda människornas villkor sätts i centrum. Det ger läsaren inte bara historisk kunskap utan också ett sätt att tänka kring dagens krispolitik eftersom många av frågorna om reglering. Stimulans och förtroende fortfarande är aktuella. Det som gör boken särskilt utmärkande jämfört med andra verk om depressionen är att den kombinerar bred berättelse med en tydlig ideologisk prövning av etablerad visdom. Man behöver inte hålla med Schlaes för att ha nytta av boken. Men man får en skarpare förståelse för varför 1930-talets USA fortfarande är en central referenspunkt i ekonomiska och politiska diskussioner. Om du vill stödja Amity Schlaes, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!